Kommunikation på nätet. Interaktion, meddelanden, feedback och handledning och teknik. Hur fungerar vi i interaktion som sker ansikte mot ansikte? Och hur fungerar vi i interaktion som sker med hjälp av digitala verktyg på nätet? Hur skiljer sig dessa? Eller egentligen kan man fråga sig vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt. Den traditionella kommunikationen mellan lärare och studerande sker ansikte mot ansikte, vilket är en bekant situation för budskapets avsändare och mottagare. Människorna medverkar fysiskt i kommunikation som sker i en diskussion. Man kan titta varandra i ögonen, höra den andras röst och ton, iaktta pauser och frågor. Man kan uppleva känslor. Man kan läsa situationen och agera enligt sina iakttagelser. Man kan stanna upp, specificera och ställa frågor. Ta en paus. Man kan agera i växelverkan med varandra redan i den stund där kommunikationen sker. Man kan lyssna och lämna utrymme för den andras funderingar. Hur kommunicerar vi på nätet? I elektroniska skriftliga meddelanden kommunicerar vi genom ord och vi skickar meddelanden till individer och grupper. Det här gör vi ju dagligen då vi skickar meddelanden via e-post, sms och sociala medier. Meddelanden som skickas till vänner och bekanta har ofta en särskild stil. Ordens ordningsföljd spelar ingen större roll. Kommunikationen kan vara ganska spontan. Kommunikationen får egna särdrag beroende på vem som deltar i den och i vilket kontext det sker. Det lönar sig att tänka på ordens ordningsföljd då vi skriftligen kommunicerar med studerande. I vilken ordning orden placeras i det elektroniska meddelandet och i vilken ordning olika ärenden tas upp i meddelandet. Vad kommer först? Vad kommer sedan? Och hur meddelandet avslutas? Vad som sägs och vad som blir osagt? Våra meddelanden förkortas möjligtvis på grund av den elektroniska tiden. Vi säger kort och koncist det vi vill ha sagt, ibland rent av lite hackigt. Vad är meddelandenas syfte och vad försöker man uppnå med dem? Syftar meddelandet möjligen till att förfråga, instruera, ge feedback eller motivera, framföra ett ärende, ställa en fråga och så vidare. Det lönar sig att fundera på meddelandets syfte redan innan man börjar skriva ett elektroniskt meddelande. Det kan underlätta formulerandet av meddelande. När man ger feedback lönar det sig att formulera sig noggrant och fundera på hur synpunkterna bäst presenteras. Då man framför ett svårare ärende lönar det sig också att fundera på hur meddelandet ska formuleras. Rubriken kan ha betydelse då meddelandet skickas via e-post eller i ett diskussionsområde. Formuleras rubriken som en fråga? Förmedlas meddelandets centrala innehåll i rubriken? Det lönar sig att utnyttja rubriken, speciellt om meddelanden bara syns som rubriker i till exempel ett e-postflöde. Då man svarar på ett meddelande lönar det sig att fundera på om rubriken ska ändras för att bättre överensstämma med det egna meddelandets innehåll eller om meddelandet ska skickas i reform. Meddelandet har alltså en avsändare och en mottagare, även på nätet. Att skicka och motta meddelanden är annorlunda på nätet än ansikte mot ansikte. Meddelanden skickas och mottas under olika tidpunkter och personerna är såklart på olika platser. Förutom då vi samtidigt befinner oss i chattliknande situationer där vi skriver, läser och besvarar meddelanden så gott som genast. Dock är det en vanlig utmaning att meddelandets skribent redan funderar på sitt nästa meddelande istället för att vänta på att den andras meddelande är färdigt och fortsätta kommunikationen på basen av svaret man får. Elektroniska meddelanden lagras alltid konkret och därför lönar det sig att noggrant fundera på hur man formulerar sig i elektronisk kommunikation. Det är också bra att minnas att all kommunikation sker i växelverkan och all kommunikation har en effekt. Vi kommunicerar samtidigt genom videosamtal. Samtidig kommunikation är också möjligt i den digitala världen, exempelvis då vi diskuterar genom videosamtal. Dessa situationer liknar interaktion som sker ansikte mot ansikte. Vi och en eller fler personer befinner oss samtidigt i interaktionssituationen. Vi kan alltså se varandra ansikte mot ansikte på nätet. Vi kan även inspektera ett gemensamt dokument eller bearbeta någonting samtidigt. Den ena kan också visa upp en bild på en situation som sedan kan diskuteras tillsammans och verksamheten kan sedan handledas. I dessa situationer kommunicerar vi genom att diskutera, skriva och iaktta tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt, för man kan arbeta intensivt tillsammans utan att störas. Videosamtal fungerar bra för handledning. Handledningssituationerna kan också spelas in så länge alla parter samtycker till detta och har nytta av inspelningen. Även feedback ges på ett annat sätt på nätet. Men vilken bild har du av feedback? Vad menas egentligen med feedback? Enligt Kirsi Lonka innebär feedback att man värdesätter, visar intresse, lyssnar och respekterar den andra och hens arbete. I feedback tackar man den andra för sin insats samtidigt som man utvärderar, ger synpunkter och idéer på hur arbetet kan utvecklas. Den som ger feedback fungerar som en reflektion åt den som mottar feedbacken. Feedback kan ha olika syften, till exempel motivation, handledning och utvärdering. Feedback ska alltid utgå från och syfta till att utveckla istället för att trycka ner. Motivation ger mera energi i arbete och hjälper att fortsätta med det. Alltså är feedback också en typ av handledning. Handledningen är till hjälp vid problemmoment. Den tydliggör tillvägagångssätt och mål och gör verksamheten ändamålsenlig. Då feedbacken syftar till att utvärdera lyfter man fram studerandes kunskaper, färdigheter och ibland också attityder. Feedback hjälper studerande att utvecklas och lära sig. Feedback är därmed viktig och en central del av lärandet. Också i vuxen ålder är det en viktig del av yrkesidentitetets utveckling. Finns det alltid någonting som kan utvecklas? Hur mottar du själv feedback? Hur mottar du tack och positiv feedback? Hur mottar du konstruktiv och rent av kritisk feedback? Fundera en stund på dessa frågor. Det kom ganska många frågor att fundera på en och samma gång. Nå, låt oss tänka på vilken betydelse feedback har för lärande. Då man ger feedback och utvärderar har man ofta vant sig vid att bedöma prestationer och resultat. Det som studerande har åstadkommit. Det är lika viktigt att ge feedback på hur den studerande fungerar. Alltså om handlandet, kunnande i olika situationer och lärandestrategier. Feedback kan också inverka på motivationen och attityden. Alltså vad och hur den studerande tänker kring ämnet och uppgiften. Man kan också stödja den studerandes självbild och självkänsla. Feedback kan syfta till att förstärka självbilden och motivera den studerande i sitt eget handlande. Dock måste man vara ganska försiktig om man utvärderar den studerandes temperament eller tendenser. Syfte för feedbacken kan också vara att den studerande lär sig att förstå sitt eget lärande och acceptera sina personliga egenskaper. Läraren och andra människor i omgivningen kan stödja varje studerandes individuella tillväxt genom feedback. Glädjen i att lära sig ska inte under några omständigheter slockna på grund av feedback. Situationer där feedback ges ansikte mot ansikte leder ganska ofta till att man känner sig kränkt. Vi verkar helt enkelt inte vara bäst på att varken ge eller motta feedback. Därför måste man vara ytterst eftertänksam då man ger feedback på nätet. Feedback väcker alltid känslor, antingen positiva eller negativa. Cockman, Evans och Reynolds har observerat handledning i interaktionssituationer där kunder bemöts. På basis av dessa observationer har de beskrivit olika situationer där kunder eller de som handleds bemöts och funderat på hur man då kan fungera konsultativt, kundorienterat och situationsbundet. Dessa kundorienterade handlingssätt kan kallas arbetsstilar. Det är frågan om fyra olika arbetsstilar som används beroende på situationen eller tillståndet hos den som handleds. Arbetsstilarna används en åt gången, men vissa situationer kan kräva att man byter från en stil till en annan. Handledningen sker alltså alltid i enlighet med situationen och tillståndet hos den som handleds. Således är inte en viss stil lämplig varje gång. Det är verktyg för att skapa aktivitet i enlighet med målet för interaktionssituationen eller mål som bildas under den. Till näst beskrivs dessa konsultativa arbetsstilar kort och du kan samtidigt fundera på hur de kan användas i situationer där handledning sker på nätet. Den första arbetsstilen är den så kallade accepterande stilen. Den används då den som handleds är mitt uppe i ett känslosval. Arg, besviken, frustrerad, känner sig misslyckad eller av någon anledning mycket ledsen. Då den som handleds är mitt uppe i ett känslosval lönar det sig inte att handleda denna framåt i studierna eller arbetet på ett sätt igång och jobba sätt. Istället är det bäst att försöka lugna ner situationen genom att lyssna på personen och uttrycka medkänsla för vad hen berättar. Och genom att exempelvis be hen att fortsätta sin beskrivning och specifiera. Men det lönar sig inte att ställa frågor, för frågor kan bara förstärka känslotillståndet. Sådan handledning kan kännas omöjlig genom skriftlig kommunikation. Därför är det bättre att träffas ansikte mot ansikte, prata i telefon eller genom videosamtal. Känslosval avtar ofta då man blir hörd och man får uppleva sina känslor och prata om dem. Den andra arbetsstilen är den så kallade katalyserande stilen. Då fungerar handledaren enligt situationen för den som handleds. Exempelvis i en situation där den som handleds inte vet hur arbetet eller studierna ska fortskrida. Handledaren kan hjälpa till genom att ställa så kallade katalyserande frågor. Katalyserande innebär att sätta igång någonting. Sådana igångsättande frågor innefattar bland annat: vad är frågan om? Hur har du framskridit hittills? Hur tycker du att du skulle kunna lösa det här? Vad och hur frågor hjälper den som handleds att inspektera sin situation och fundera på vad som ska göras och hur man ska framskrida. Katalyserande frågor är handledarens verktyg för att sätta igång tankearbetet hos den som handleds. Bara en fråga kan sätta igång en process som aktiverar tankarna. Man måste även ge tid åt funderingarna. Man ska inte genast ställa nästa fråga. För många frågor förorsakar förvirring. Frågorna ska hellre ställas i en kedja. Först frågar man om en sak och senare om någonting annat. Kom ihåg att frågorna alltid aktiverar tankarna. Man kan närma sig detta genom att fundera på situationen för den som handleds. Situationen för den som handleds kan beskrivas som att den är som på en mörk vind. Handledaren kan ställa frågor för att belysa, såsom en ficklampa som belyser en del åt gången och situationen blir bit för bit synlig för den som handleds. På så sätt kan hen fortsätta sitt arbete igen. Samtidigt lär hen sig arbetsstrategier för att fungera i problemsituationer. Den tredje arbetsstilen är den så kallade konfronterande stilen. Handledaren noterar en motstridighet i det som den som handleds å ena sidan säger och å andra sidan gör. Det är utmanande att lyfta fram en sådan situation. Det finska språket har inte en direkt motsvarighet till ordet konfrontation. I det engelska språket frågar man ofta om lov. May I confront you? Får jag konfrontera dig? Och då personen svarar ja, så kan hen redan förvänta sig ett motstridigt och obekvämt ärende som ska diskuteras. I Finland agerar man ofta på ett annat sätt. Hen frågar direkt, varför har du inte? Varför är det här? Varför är du sen? På så sätt väcks genast en försvarsreaktion hos motparten. Hen upplever skuldkänslor på grund av att varför-frågor väcker skuld. På så sätt åstadkommer man ett stort känslosval hos den andra parten och då befinner man sig oftast i en återvändsgräns. Då får man istället åta sig den accepterande stilen för att lugna ner situationen. Den digitala världen är ypperlig för konfrontation. Exempelvis i en sådan situation där vi båda kommit överens om någonting och den andra parten har accepterat detta. Dock har den inte överenskomna handlingen skett. Då kommunikationen sker i elektronisk form kan vi alltid genom klipp- och klistra-principen föra fram detta till den som handleds i ett nytt eller ett remeddelande där vi ber om en uppdatering kring situationen. Konfrontation betyder nämligen att vi tar upp bara sådant som vi iakttagit, alltså hört, sett, läst eller på något annat sätt iakttagit, och vi tar upp det i handledningssituationer. Det innefattar alltså att inga antaganden, tolkningar eller förväntningar som inte kan bekräftas. Handledaren handleder endast på basis av äkta, autentiska iakttagelser. Den sista, alltså den fjärde arbetsstilen, är den så kallade föreskrivande och anvisande stilen. En sådan stil är central för många lärare och handledare. Eller åtminstone har den stilen tidigare förväntats av experter. En expert kan handleda genom att säga hur man ska framskrida vad man ska göra, hen ger anvisningar, kanske även lösningar. Många arbetsplatser leds på detta sätt. Då man ber om råd får man kanske svaret, jag sköter det här. På så sätt lär sig inte personen något nytt och utvecklas inte i sitt kunnande. Den föreskrivande stilen kan vara lämplig i vissa brådskande situationer, speciellt i en kritisk situation. En situation där man måste agera snabbt, omedelbart. Om vi ändå vill att en studerande lär sig att klara sig allt mer självständigt, att självlösa problem, så det är inte bra att ständigt använda den föreskrivande stilen. Självstyrningens utveckling är en process som sker steg för steg. Man lär sig att använda konsulterande arbetsstilar då man medvetet observerar typen av situationer som det som handleds befinner sig i. Och efteråt funderar man på hur det lönar sig att agera för att handledningssituationen är så nyttig som möjlig för både handledaren och den som handleds. Detta verk av Hanne Koli är licensierat under en Creative Commons erkännande 4.0 internationell licens.